Du lyssnar på Radio Independent Living. Ge oss makt, inte medlidande, är ett program om stil och kampen för personlig assistans. Ge oss makt, inte medlidande. Stockholmskooperativet för Independent Living är resultatet av ett litet antal individers kamp för personlig assistans i mitten på 1980-talet. Personlig assistans är i motsats till hemtjänst eller boendeservice en service knuten till den enskilde själv. Den som behöver assistans bestämmer själv vem som ska assistera med vad, när det ska göras och hur.
Principen som vi hade, det var att avinstitutionalisera. De flesta tänker på stora hus där många människor måste bo, typ fängelse, sjukhus, de gammaldags institutionerna. Men vi såg det i en bredare mening. Vi talade också om ambulanta, mobila institutioner. När någon annan kommer hem till ditt hem, då bestämmer var din säng ska stå, hur hög den ska vara, då när du ska lägga det, då har ditt hem blivit en institution. Så vi ville främja självbestämmande och avskaffa institutioner, stationära som mobila.
Det finns nog de som menar att Sverige är på god väg att avinstitutionaliseras i början på 80-talet. De som tänker på de stora anstalterna. Det finns hemtjänst och många av dem med omfattande servicebehov bor i boendeservice. Boendeservice är ett antal anpassade lägenheter lokaliserade i ett bostadskomplex, en trappuppgång eller i ett hus. Lägenheter kopplade till en gemensam servicecentral där ett personalkollektiv levererar service till samtliga hyresgäster. Helena Karnström bor i början på 80-talet i en boendeservicelägenhet på Södermalm i Stockholm.
Jag bodde på de här jätteskojiga boendeservicen som hette Haren. Där bodde jag tillsammans med ett annat gäng. 10 eller 11 stycken funktionshindrade. Handikapprörelsen var ju väldigt mån om. De var väldigt måna om att man sa vilken adress man bodde på. Att man sa adressen och inte Haren. Jag bor på Haren, precis som om det gjorde någon skillnad. Men det gick förbannat var det ju en institution. Det var fyllt med sorg och övergrepp varje dag. Övergreppen bestod ju av att man inte kunde bestämma över sitt eget liv. Jag kunde inte bestämma vem som skulle komma och hjälpa mig. Jag kallar det hjälp, jag kan inte kalla det assistans, för att det var ju inte på något sätt på mina egna villkor. Var det så att jag bara ville fika, så fick jag vänta på om Kalle ovanför skulle gå på toaletten. Då fick jag vänta, för då var ju gruppledaren som prioriterade att toalettbesök gick ju naturligtvis före. Man kan säga så här, den som hade minst att säga till om i mitt eget liv, det var jag själv. Jag kunde ha en 60 olika människor varje månad som jag fick lära upp. Idag har jag jättesvårt att förstå att jag överhuvudtaget kunde överleva med att lära upp 60 olika människor. Därför att när jag lär upp en ny assistent idag, så tycker jag att det är jättekrävande och jag blir både fysiskt och psykiskt utmattad.
Den som bär skon vet själv vad den klämmer. Personer med funktionsnedsättningar är i högsta grad medvetna om det liv man lever. Man kanske inte alltid förmår se bortom den lösning som samhället ger, men nog vet man, in på bara kroppen, vad den innebär. I slutet på 1980-talet ska en parlamentarisk utredning konstatera det som de berörda redan vet. Den då sittande handikapputredningen undersöker hur personer med funktionsnedsättningar och omfattande behov av service lever. Situationen är under all kritik. Långa anstaltsvistelser är en vardag många lever i. Andra är integrerade rent geografiskt i samhället, lokaliserade utanför anstaltsväggarna men inte delaktiga och utan kontroll över sitt vardagsliv. Mer än hälften av personerna i undersökningen säger att man är helt eller delvis beroende av anhöriga och vänner för nödvändig service. Endast 8% av personerna i undersökningen uppger att de kan välja vem som ska ge dem hjälp i mycket privata situationer. I undersökningen görs också ett stort antal djupintervjuer. I dessa framkommer den maktlöshet personer med behov av service känner och hur de som har till yrke att förmedla service genom sin professionalism utgör själva hindret för självbestämmande. Utredningen konstaterar att anställda genom sin yrkesstatus och sin maktposition tolkar funktionshindrades behov. Att de till och med har större rätt att tolka en enskild funktionshindrades behov än den personen har själv. Dessutom har yrkeskåren makten över resurserna. En situation som gör det i stort sett omöjligt för en enskild att ha något inflytande över sin egen vardag. Med Helenas ord: den som hade minst att säga till om i mitt eget liv, det var jag själv. Utredningens slutsats och beskrivningen av situationen är ett underbetyg och en svidande kritik. När handikapputredningen konstaterar sakernas tillstånd har redan en alternativ lösning introducerats. Den kommer till Sverige från Independent Living-rörelsen i Kalifornien. Adolf Ratzka kommer till Sverige på 70-talet från universitetet i Los Angeles. Där har han studerat på ett tyskt stipendium. I en överenskommelse med den bayerska regeringen har han fått till stånd det unika att en myndighet betalar ut kontanter direkt till en enskild. De kontanter man annars skulle betala till sjukhus och andra institutioner för vård, hjälpmedel med mera går på det här sättet direkt till Adolf. Han kan anställa sina egna assistenter och köpa de hjälpmedel han behöver. Väl inne i det svenska systemet blir hans liv annorlunda. Han har nu att välja på boendeservice eller hemtjänst. Hans val faller på det senare.
Nu var det folk som inte kände till som kom hem till mig. Det hände till och med att jag vaknade, tittade på klockan, Jesus, klockan 9. Men hur kan det hända? Varför har inte någon kommit? Och jag ringer. Ja, du, alltså, tyvärr, idag har vi väldigt svårt med folk, alltså, du vet. Och så kunde de inte skicka någon. Men hur ska jag klara mig då? Ja, vi försöker skaffa någon från Täby. Från en annan kommun och så. Så det här hade sina begränsningar. Eller så kom folk som var intresserade att konvertera mig till någon kristen sekt eller så var det alkoholiker som behövde sällskap och jag skulle ställa upp med det. Ja, det var inte precis de som jag egentligen skulle ha anställt om jag hade haft möjlighet. Men efter 1-2 år kom jag på någonting. Jag bodde ju på studentbostad och här kring mig i min omgivning hade jag massa bekanta och andra som kunde tänka sig jobba då och då. Som hade telefon, som bodde i närheten, som pluggade mycket hemma. Så snart hade jag folk som var intresserade som jag behövde bara skicka ner till socialförvaltningen. Så blev de anställda. I efterhand, flera år senare, kallade jag detta för steg 1. Det vill säga, jag hade kontroll över vilka som skulle komma hem till mig. Och helst ville jag inte att dessa personer skulle jobba för socialförvaltningen med andra uppgifter.
1982 skriver Adolf Ratzka en artikel, Hemservice i vems regi, där han berättar om den lösning med kontantstöd han själv haft under studierna, om den assistans som flera av hans vänner i Kalifornien har och om hur några personer i Stockholm har steg ett. Han lanserar också idén att kontantstödet kan ges som utökad handikappersättning, alltså en socialförsäkringsförmån. Artikelns inspiration kommer från en konferens om independent living Adolf deltagit i USA. Han får en idé att försöka importera begreppet och tänkandet. Ur materiell synpunkt saknas inte så mycket i Sverige. Det som saknas är kontroll över resurserna, och detta kan kanske åstadkommas genom att få in lite nya idéer utifrån. Independent Living-rörelsens tankar och idéer presenteras så på ett seminarium 1983 i Stockholm. Talare kommer från USA och Storbritannien. Ed Roberts, grundare av det första centret för Independent Living i Berkeley, kommer från USA tillsammans med Judy Human. De två har grundat World Institute on Disability med uppgift att föra ut Independent Living-rörelsens erfarenheter genom dokumentation, forskning, utbildning och medialt arbete. Från Storbritannien kommer Ken Davis, ledare för Derbyshire Coalition for Disabled People, och Neil Slatter. Neil är den första i England med att få de kontanter hans institutionsvistelse skulle ha kostat utbetalda till honom själv, så han kan anställa och betala för den assistans han behöver.
Det som framförallt är väldigt tydligt fick ett intryck, eller gjorde ett intryck på mig, det var Judys sätt att, alltså självklart, föra sin talan. Att hon är ju kvinna, alltså hon var ju kvinna också, så att dels att hon var kvinna, hade ett eget funktionshinder, och som jag själv använde rullstol och pratade för personlig assistans, så det var ju någonting som vi inte hade hört talas om i Sverige. Och det var ju mest det som var friheten, alltså nyckeln, eller vad man ska säga, till frihet. Ifrån det förtryckar fenomen som man levde i.
Reaktionerna på seminariet är blandade. En del är ogrumlat positiva, andra djupt avvisande. Utan att överdriva kan man nog påstå att handikapprörelsen möter de nya idéerna med en djupt rotad skepticism. Siv Hellman formulerar den i Svensk Handikapptidskrift på det här sättet. På mig gjorde gästartisterna ett mycket amerikanskt intryck. En fräsch och medryckande hurtighet och tro på den egna förmågan. Helt naturligt måste vi ställa oss frågan, har denna frejdiga gör-det-själv-filosofi något att tillföra oss i de gamla, etablerade, kanske stelnade svenska handikapporganisationerna? Motståndet var massivt. Bengt Elmén, som senare blir STILs första anställde, tror att orsaken finns i kampen för boendeservice.
Det var alla möjliga som var tveksamma. Till exempel handikapprörelsen. De trodde till exempel att vi inte skulle kunna hantera pengar. Det är ganska otroligt. Mycket av det här beror på att Man ville försvara kommunens hus. Men upplevde det som en ganska stor seger. Det tror jag. Sen tror jag det var att man såg inga alternativ. Det var det enda alternativet som man var medveten om.
Jag lyckades annonsera några kvällar efter seminariet för de som ville jobba vidare med de idéerna. Och det var så där 20-25 personer första gången som kom. Och det var folk, många från etablerade rörelsen. Och andra som jag hade träffat tidigare genom mina kontakter. Då uppmärksammade de evenemanget. Och andra som tyckte att de ville lära sig mera och jobba mera med just det som vi idag kallar för personlig assistans, eftersom de var missnöjda med sin situation. De var framförallt missnöjda med de lösningarna, säg boendeservice, som fanns till buds. Då fanns det en konflikt mellan de som representerade den etablerade lösningen med sina boendeservice och hemtjänstlösningar och de andra som var missnöjda och var inte aktiv inom dessa föreningar. Och det var mycket jobbigt att se hur den första gruppen, representanter från handikapprörelsen, försökte övertyga de andra att de hade fel. Att de skulle vara tacksamma att det fanns boendeservice och att de skulle hjälpa till med att boendeservice skulle bli bättre. De som var mest entusiastiska över konferensens budskap, det var de som behövde personlig assistans. Det var de som inte trodde på de lösningar som stod till buds, som de stora organisationerna jobbade för, till boendeservice. Och det var de som inte var aktiva i dessa föreningar. Då hade förmodligen inte något prestige att förlora. Det var så konfliktrikt att varje gång vi träffades blev det färre och färre som kom. Och till sist var vi ner till 5. Och då, efter 4-50 gången, insåg jag att vi måste bli av med dessa personer som egentligen var bara där för att ifrågasätta oss. Så då tyckte jag att nu hade det gått för långt. Skulle vi fortsätta på det sättet skulle inte vara någon kvar som ville jobba med dessa frågor, som ville ha det själv. Då gick vi hem till den väninna. Så hemma hos Eva var vi ostörda. Jag hade bara inbjudit folk som jag visste ville jobba för dessa idéer, därför de själv ville förbättra sin situation. Därför att de som jobbar av eget intresse, de är ju experter i egen sak. De är experter på sina behov. De vet ju bäst vad de behöver. Och inte vill vi ha andra som försöker pracka på oss lösningar som de själv inte använder, som de själv faktiskt inte har prövat ens. Så det var väl den första stilprincipen att vi skulle tala i egen sak. Vi vill inte ha några ombud, andra som talar för oss, utan vi vill ta saken i egna händer. Vi var de bästa experterna. Vi fick höra att det fanns experimentpengar från socialdepartementet för förnyelse inom hemtjänst. Men för att söka dessa pengar borde vi organisera oss som organisation. Och så därför gick vi ihop och tyckte okej, då proforma bildade vi en grupp. Kallade det för någonting. Då vi hittade på STIL, Stockholms kooperativet för independent living. Vi ville gärna ha STIL att independent living som vi var med i namnet för att visa tydligt att det här var något nytt, något utifrån. Det skulle ändå dröja till januari 87 tills vi hade alla bitar på plats som behövdes. För det första behövdes det ju kommunens pengar. För att få kommunen med på projektet behövdes du någon slags statlig inblandning, översyn. Allmänna avståndens pengar på 800 000. Det i sin tur då var en signal för Stockholms kommun. Det hela underlättades till och med att vi kallade det för pilotprojekt. Det skulle vara tidsbegränsat. Det skulle vara ett begränsat antal personer. 22 stycken. Det är 4 år. Det var alltså överseebar. Och hade fått socialdepartementets välsignelse. Jag försökte lansera det här. Vi är ett företag. Någon slags underleverantör åt kommunen. De som vill ha det här systemet, personlig assistans, de blir medlemmar i kooperativet. Då kooperativet i sin tur har ett avtal med just din kommun som medför att din kommun betalar de kostnader som vi kommer överens om till kooperativet, så att på ditt kostnadsställe finns pengar så att du kan anställa dina assistenter med det, och samtidigt betalar du de centrala administrativa kostnaderna och annat och annan verksamhet som kooperativet väljer att genomföra.
Medlemmarna i STIL har satt igång sitt pilotprojekt och deltagarna har därmed personlig assistans. Men motståndet är massivt. Nu kämpar man för att få försöket permanentat. Mot sig har man såväl socialförvaltningen som facket. På Dagens Nyheters ledarsida skriver Hans Bergström: allt ifrån Socialdepartementet, som bidragit med starthjälp från Allmänna arvsfonden, och neråt har alla utåt framträtt som positiva till STILs idé och verksamhet. Därför är det en märklig upplevelse att läsa material från de förhandlingar och överväganden som pågått hösten, vintern och våren rörande en fortsättning av verksamheten. De visar vilka hinder som finns att övervinna i praktiken, även när välvilja markeras i ord för offentligheten.
Det var många som trodde att vi inte skulle kunna klara av att vara arbetsledare. De trodde att vi skulle utnyttja våra assistenter. Att vi skulle ställa för höga krav. Till exempel att arbeta på övertid. Eller till exempel att utnyttja en beroende situation. Att försöka få assistenterna att tycka synd om oss. Det förekom ganska ofta. Det var ganska jobbiga åsikter. Framförallt i kommunalarbetarförbund. De ser väl ett vårdpaket. Jag tyckte att det var ganska förnedrande.
STIL anklagas för att vilja privatisera hemtjänsten. Man kallas elitister och sägs kämpa för några få personer på de andras bekostnad. Det är en maktkamp vars bataljer utspelas på 2 planhalvor. Inom kommunernas socialförvaltningar använder sig kooperativet av de utvärderingar som visar att såväl deltagarna i projektet som deras anställda assistenter trivs avsevärt bättre än anställda i och mottagare av kommunal service. Här slåss man på administrationens planhalva. Men utanför förhandlingsborden förs kampen öppet i media. De stora dagstidningarna, radio och tv lyfter frågan. Kanske de gör den tillräckligt politiskt laddad för att påverka utgången. 1989, efter bara 2 års försöksverksamhet, permanentas STILs modell. Entreprenadavtal sluts med 7 kommuner. I Stockholm får man igenom avtalet i centrala socialnämnden med en enda rösts majoritet.
Oberoende av vilken regim, kommunistiskt eller kapitalistiskt, man har eller vill ha, vissa beslut måste ju förbli privata, alltså privatiserade, nämligen när jag ska gå på toaletten. Alltså visserligen försökte vi privatisera det beslutet, men vi vill inte bli ihopknutna med vinstintresse, därför det var inte det som var frågan om. Vinster skulle ju bestå i förbättrade livskvalitet, uppenbarliga konkreta vinster, inte det i pengar.
5 år efter det att STIL med minsta möjliga marginal vinner i Stockholms socialnämnd blir personlig assistans en lagstadgad rättighet i Sverige. Riksdagen röstar igenom lagen om stöd och service. Den här gången är beslutet enhälligt.
Din är ett annat liv. En annan frihet.
Du har lyssnat på Ge oss makt, inte medlidande. I programmet deltog Adolf Ratzka, Helena Karnström och Bengt Elmén. Intervjuer och research gjordes av Susanne Berg. Radio Independent Living hittar du på www.independentliving.org.